Ja, det är Åke Sandin det här och nu börjar Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff, nummer 1363, innehållet i största korthet. Ja, Sofia Kiroga som är ung ledamot av Tuffs styrelse, hon har just kommit hem från sitt gamla hemland Bolivia och berättar om det och om den skola för ursprungsbefolkningen som Tuff nu stöder. Min egen krönika har rubriken Inte bara Pavlos hundar dreglar. Det gör nämligen också alla de som vill upprusta militärt lite varstans i Europa, även i Sverige. Och så ska vi dela ut massor av veckans rosor. Hör bara.
Love was said in France when they swing to romance, because it's all so good. Yes, it's bon.
Ja, Monica Sjödin, det är mycket annat som är good, bra, bon än det som Louis Armstrong nämnde. Och den första rosen här i Radio Tuff, den vill du ge till en verklig hedersknyffel som har gjort trivsamma Tyresö mycket trivsammare under många herrans år.
Ja, det är ju Sven Lionel som den 23 april fyllde 80 år. Och han har verkligen bidragit till att Tyresö har blivit bättre och trevligare att bo i. Tidigare kommunalråd är han sedan decennier kommunens ledande teater- och revypappa. En gudabenådad rimsnidare och en solidarisk medmänniska. En extra ros får han för att han inför födelsedagen tipsar sina vänner om att stödja Tuffs insamlingskonto plus giro 79 36 36-2.
Sen en ros, eller rosor, till de smarta, schyssta människor som använder Tuffs mangogram som finns i två varianter. Man kan gratta med det. Det finns ett mangogram som heter för att gratulera. Och så finns det ett mangogram som kan användas för att hedra någon bortgångens minne. Det heter till minne av. Och för 100 kronor blir det 20 nya mangoträd bland indiska Dharampurs fattiga byar. Och för 300 kronor blir det 60 träd och så vidare. Man bestämmer själv hur många träd man vill satsa på. Och mangogrammen har bidragit till att sådär 115 000 mangoträd har planterats bland indiska Dharampurs många fattiga byar. Och man kan väl beställa mangogram av dig, Monica Sjödin, var för telefon?
712 25 81. Det går jättebra.
25-81 är jättelätt att komma ihåg.
Ja.
Kvadraten på 5 är 25 och kvadraten på 9 är 81, va? 25-81.
Ja.
Sen ros till Kiran Gandhi som den 23 april inledde ett offentligt tuffmöte om Indien och de många tuffstödda projekten där.
Han visade faktiskt också filmbilder från det högtidliga firandet av projektverksamheten i Dharampur i vintras som fyllde 25 år. Och under de första 10 åren var Tuff den enda finansiären av de många skolor som inrättades. Och att dammar byggdes, mangoträd planterades och åkerjord återvanns.
Sen en ros till Tyresö skola som på nytt, jag vet inte vilket år i ordningen det är, anordnar ett dagsverke för jämnåriga men mycket fattigare indiska barn i de här Tuff-projekten. Och dagsverket sker torsdag den 5 juni.
Och då kan man beställa saker om man ringer Kumla skolan.
Det kan man göra. Unga dagsverkare, fönsterputsare och
biltvättare och allt vad det kan vara. Hårfrisor.
Och, ja. Ja. Och också Kumla skolan som är verklig veteran i den här verksamheten. Och Alléskolan i Lerum gör i slutet av vårterminen dagsverken för samma ändamål. Och alla tre skolorna har i många år gjort stora insatser för just indiska barn.
Så den 21 maj då får Alléskolan Tuffs pris för beundransvärt lokalt solidaritets- och fredsarbete. och det är på 9000 kronor och bidrar till att två av skolans lärare senare i år besöker de många projekten de så fint och regelbundet har bidragit till.
Och jag är ju radiot och lyssnar på P1 ofta också. Och därför vill jag ge en ros till Sveriges Radios Thomas Nordgren som i sitt vanliga radioprogram den 24 april med Louise Epstein spelade upp Ture Nermans dikt från första världskriget, den som lyder så här: den vackraste visan om kärleken kom aldrig på pränt. Den blev kvar i en dröm på Montmartre hos en fattig Paris-student. Den skulle ha lyst över länderna och bringat en vår på knä, och en värld skulle tryckt till sitt hjärta en ny musé. Han skulle ha vandrat längs kajerna med en blåögd liten Lucille och diktat violer och kyssar nu en natt i april. Ja, det är en strof till, men vi ska lyssna på när, jag tror det är lillebror Södlund själv som sjunger. Han har skrivit musiken till den här dikten av Ture Nerman. Det låter kanske lite gammalmodigt och raspigt, men ändå.
Den är fin.
Mm.
Den vackraste visan om kärleken kom aldrig på pränt. Den begrovs i en massgrav i Flandern med en fattig Paris-student.
Ja, vi hörde här från en gammal inspelning den sista strofen av Ture Nermans dikt, och det var vårt sätt att hedra minnet av de uppåt 10 miljoner unga killar, tyskar, fransmän, britter, ryssar, österrikare och andra som dödades i det här förfärliga kriget, första världskriget, som började faktiskt för exakt 100 år sedan. Och flera rosor. En ros till den annorlunda nättidningen Information Clearing House, som på sin första sida har uppgifter om följderna av den angloamerikanska invasionen av Irak 2003. Och enligt tidningen så har sedan dess 1 455 590 iraker och 4 801 amerikanska soldater dödats. Och det irakiska dödstalet, det verkar så högt så det kan vara överdrivet, men att Irak förvandlades till ett modiskt helvete är ju uppenbart. Och de sammanlagda kostnaderna för anfallen och ockupationerna av Irak och Afghanistan uppgår enligt tidningen till svindlande 1 527 318 493 075 dollar. Det vill säga cirka 10 000 biljoner kronor.
En stor ros till Dieter Dom, talesman för det portugisiska fredsprojektet Tamera, som intar en tredje ståndpunkt om konflikten mellan västra och östra Ukraina. De protesterande på torget i Majdan i Kiev och demonstrationerna som ockuperade administrativa byggnader i Donetsk har agiterat för samma mål: mänskliga rättigheter, oberoende av bindningar till öst eller väst, anser han, och uppmanar dem: skjut inte, vägra kriget. Tillräckligt med tårar har redan fällts av mödrar runt om i världen som har gråtit för att deras söner blivit dödade i onödan.
Och sen en ros till den Frankrike-baserade amerikanska journalisten Diana Johnston, som jag gillar allt sedan hon skrev sin bok Dårarnas korståg, som lite annorlunda skildrade krigen i forna Jugoslavien. Nu skriver hon under rubriken
Obama godkänner förfalskning.
Ja, det handlar om ett ovanligt grovt propagandaförsök bland de många otäcka beskyllningarna från båda hållen i den ukrainska konflikten. Antisemitiska flygblad hade klistrats upp på muren till synagogan i Donetsk, det är i östra Ukraina det. Och det avslöjdes snabbt att det var en förfalskning, men ändå gick Obama och hans utrikesminister Kerry ut med upprörda fördömanden, dock inte mot propagandalögnen utan mot separatisterna. Och Diana Johnston kommenterade så här:
logiskt sett måste vi dra slutsatsen att detta propagandainslag var medveten del av USAs strategi att förtala de proryska antifascisterna som antisemitiska. Syftet var att dra uppmärksamheten från de pronazistiska sympatierna hos partiet Svoboda och den så kallade högra sektorn i Kiev som USA har valt som sina antiryska allierade.
Sen rovs det den tyska tidningen Neue Rheinische Zeitung som publicerar en inlaga, ett upprop från 300 tyska intellektuella med kritik av ryskfientligheten hos medier och politiker. Och sen en ros till den brittiska journalisten och mästerbloggaren Neil Clark som i en ironisk men faktaspäckad text ber om hjälp att förstå vad han upplever i mediebruset. Och han skriver bland annat:
för några veckor sedan såg jag en intervju med den amerikanska utrikesministern John Kerry som sa: man kan inte bara invadera ett annat land på falska förevändningar för att hävda sina egna intressen. Men jag vill minnas att USA gjort just detta vid fler än ett tillfälle under de senaste 10 åren eller så. Har jag missuppfattat det här med att Irak hade massförstörelsevapen? Drömde jag redan 2002 och i början av 2003 då politiker och neokonservativa förståsigpåare satt i tv varje dag och talade om för oss vanliga tittare att vi var tvungna att gå i krig mot Irak på grund av det dödliga hotet från Saddams massförstörelsevapen? Varför anser en demokratisk omröstning på Krim om att återförenas med Ryssland att vore värre än den mordiskt brutala invasionen av Irak? En invasion som ledde till bortåt 1 miljon människors död. Jag förstår inte. Kan någon förklara?
Mm. Alltså Neil Clark som frågade. Och sen ros till Lawrence Whitner som skriver under rubriken "En hotande kärnvapenkatastrof". Han påminner om att det finns 17 300 kärnvapen i vår värld fördelade på 9 stater. Om bara 100 av de där många kärnladdningarna skulle användas så skulle det medföra att 2000 miljoner människor minst dödades. Ekosystemet skulle rubbas ödesdigert, klimatet försämras så att jordbruksproduktionen minskade och en massiv svält inträffade.
Och så en ros till alla de medvetna och solidariska människor som nu blir medlemmar av Tyresö U-lands och fredsförening TUFF. Genom att betala årsavgiften på 200 kronor och för familjemedlem 80 kronor. På TUFFs plusgiro 16 01 37-6. Hjärtligt välkommen du också.
Att använda plusgirot, ja. 16 01 37-6. Och sen rosor till Fernando och Sofia Quiroga som tisdagen den 13 maj klockan 19 inleder ett möte om Bolivia och den skola bland ursprungsbefolkningen där som TUFF nu börjat stödja med pengar.
Och platsen för mötet det är TUFF-lokalen Mygdalsvägen 80. Fika och gemyt ingår. Sofia är just tillbaka från en 4 månaders vistelse i Bolivia och hon hörs alldeles strax här i Radio TUFF.
Välkommen till Radio TUFF, Sofia Quiroga, och välkommen hem till Tyresö igen.
Tack så mycket. Vad
länge du har varit borta, var har du varit? Jag har saknat dig.
Ja, väl inte så himla länge.
Hur länge har du varit borta?
4 månader.
Var då?
Jag var i Bolivia och reste runt där. Bolivia i Sydamerika.
Men Bolivia, du tillbringade de första 13 åren av ditt 20-åriga liv i Bolivia.
Ja, det gjorde jag.
Vad var du där för? Träffa släktingar?
Ja, nu var jag där och träffade släktingar och vänner och reste runt lite. Och volontärade en tid också.
Vad då volontärade? Jobbade frivilligt med vad då?
Ja, jag jobbade i en organisation. En ideell organisation som fanns där.
Mm.
Så hjälpte jag till såhär, med det mesta. Jobbade såhär, men 8 timmar om dagen.
Gratis. Med fattiga barn eller då?
Ja, med barn som hade det knappert.
Har barn det knappert i Bolivia?
Ja, det har de faktiskt.
Det... Men går i skolan de flesta va?
Ja, de flesta i alla fall. Men även fast det finns skolor som här i Sverige som inte kostar någonting, så måste man betala kanske så här böcker och skolmaterial och skoluniformer. Och det finns familjer som inte har råd med det. Nej. I Bolivia.
De här barnen du hjälpte då, på vad sätt hjälpte du dem? Med käk eller med vad då?
Nej, jag var dels där och hjälpte till och organiserade aktiviteter när vi skulle göra liksom roliga grejer för barnen.
Mm.
Kanske så här på helger när de inte hade någon skola och kanske inte hade så mycket att göra. Men vi var också gav skolmaterial åt barn och vi var och gav julklappar. För det var just den säsongen när jag var där.
Du var där under julen?
Ja, det var jag.
Mm. Ja. Det är ganska höglänt va? Var du i närheten av huvudstaden La Paz som den ligger på 3-4 tusen meters höjd?
Ja, jag bodde där den mesta tiden. Jag är född där i La Paz.
Aha. Och var det därifrån barna som du hjälpte var?
Ja, precis. Det var där de var. De var ganska högt uppe. Mm. För jag bodde på södra sidan av La Paz som ligger på lite lägre höjder.
Mm.
Så jag var tvungen att pendla varje dag en timme dit. Och då kom man på ganska hög höjd. Nästan. Oj. Vid El Alto som är en stad som ligger ovanför La Paz.
Kunde du andas där? Det ska ju vara så tunn luft där, säger många.
Jo, man kan andas och jag fick väl bättre lungor efter den resan kan man
fick
säga.
Du?
Jag vet inte, jag har inte testat mig, men Nej. Det kanske jag fick.
Okej. Okay. Nu är det ju så att i det här området, inte ganska långt ifrån La Paz, men i distriktet, departementet La Paz, finns det en stiftelse som heter, nu ska jag prata spanska, Buena... Vadå? Buenaventura?
Nej, det är ett ställe, det är ett område. Men stiftelsen heter Fundación Construir.
Jaha.
Som heter stiftelsen att bygga. Liksom.
Och den har vi nu från TUF hjälpt med 10 000 kronor. Vad 17 ska de använda de pengarna till? Och använder de dem schysst?
Ja.
2 frågor.
De 10 000 kronorna kommer gå till att bygga en skola i San Buenaventura-området som ligger i norra La Paz, där ett folkslag eller folkgrupp som heter Ezeja bor där.
Hur uttalar du det?
Ezeja.
Åh herregud, jag har läst Ezeja, säger jag. Det skrivs på det sättet va?
Ja, precis. Det skrivs Ezeja om man skulle läsa det på ett svenskt vis.
Och det heter en gång till?
Ezeja.
Och det är en indianstam alltså?
Ja, det är en indianstam. En av de få som finns kvar liksom.
Mm.
Av de mindre.
Mm.
I Bolivia. Så de 10 000 kronorna kommer alltså gå till en skola i det området.
Mm.
Det är ungefär 20 familjer som bor där och 56 barn som går i skolan i olika årskurser. Och sen finns det ungefär 3 lärare i skolan som kommer att undervisa de här barnen.
Mm.
Eller nu har de en fungerande skolundervisning. Men de har inte den infrastruktur som behövs för att kunna bedriva en bra skolundervisning.
Klassrum, svarta tavlor, projektorer
kanske
och
inte
sånt.
Projektorer. Det kanske blir svårt med elen. Jag vet inte riktigt hur de har det ställt med el och så. Med elektricitet då. Men absolut, alltså stora klassrum där barnen, alla barn kan sitta.
Mm.
Man kan kunna arbeta ostört och så.
Mm. Ja. Du har aldrig varit nere i urskogen, låglandet i Bolivia.
Jo,
där staden Trinidad ligger. Och där TUF var väldigt verksamt för 15-20 år sedan på 90-talet. Hjälpte indianfolket Sionó med massor av skogsmark och... Mm. som de kunde köpa tillbaka för jakt och fiske.
Nej, jag har inte varit i Trinidad, men jag har hört talas om det projektet.
Ja.
Men jag har varit i djungeln där i Bolivia också. Det finns djungel lite överallt på låglandet.
Ja, det där finns det.
Ja.
Vad ska du göra nu då? Du var borta ifrån dina universitetsstudier i 4-5 månader.
Ja.
Du talar med en gammal lärarstöt. Det är att skolka från skolan.
Det är det väl inte alls det, för jag pluggade ingenting då. Jag jobbade bara.
Jaha.
Mm. Nej, men jag ska fortsätta att arbeta fram till slutet av sommaren. Och sen ska jag börja studera till socionom.
Jaha.
Ja.
Du ser så duktig på språk, kan spanska och svenska flytande. Har gått i tysk skola. Och engelska kan du väl, precis som alla andra unga människor.
Mm.
Det var 4 språk där.
Ja, lite franska också, fast den kan jag inte riktigt säga.
Okej. Okay. Väldigt trevligt att du är tillbaka i Sverige, i Tyresö och i styrelsen för Tyresö U-lands- och fredsförening TUFF. Tack och lycka till i framtiden.
Tack,
Sofia,
så mycket.
Kiroga. Så till min egen krönika i detta Radio TUFF. Den har rubriken Inte bara Pavlos hundar dreglar. Inte många känner längre till Ivan Pavlov. Han var rysk professor och fick Nobelpriset i medicin redan 1904. Han var bland annat känd genom uttrycket Pavlos hundar. Han gjorde nämligen experiment på hundar. Han vande dem att få mat efter en viss signal. Enkelt förklarat började de sedan att dregla förväntansfullt när de hörde detta ljud. Pavlov småler nog i sin grav när han nu märker att till och med en del svenskar dreglar som hans hundar. Det är våra militarister och det gamla vanliga stimuli som får dem att dregla så belåtet i den traditionella ryskräcken. 4 av våra partiledare framträder nu och kräver att de svenska militära kostnaderna på 47 000 miljoner kronor per år måste ökas med 5 000 miljoner kronor. Det är säkert inte dåligt i valtider om de vill förbättra sina resultat i opinionsundersökningarna. Så ensidigt hotfullt har ju i våra medier under lång tid varnats för ryssen. Det är smart valtaktik att utnyttja detta larmande. Att skrämma med yttre hot brukar dessutom alltid gynna den sittande regeringen. Nu ska vi i Sverige skaffa ännu fler Gripenplan och dessutom modernare ubåtar. Ja, för att kunna angripa Ledefi på långt håll ska våra flygplan förses med kryssningsmissiler. Att självaste Carl Bildt för några månader sedan avvisade tanken på svenska kryssningsmissiler som alltför angreppsinriktat i vårt försvar kan vi nu glömma. Han är överkörd, för nu tävlar våra politiker om vem som ska ta åt sig äran att vara först med att kräva vapen som även på långt håll kan nå, ja, gissa vad, jo, Ryssland. Ledande politiker jämrar sig nu över att, som det heter, den svenska säkerhetspolitiska situationen på grund av ryssarnas aggressivitet har försämrats. Slutcitat. Fokus måste nu ligga på att förstärka vår säkerhet på Östersjön och inte minst på Gotland. Gotland har jämförts med Krim, men inte en bråkdel av en promille av gotlänningarna skulle rösta för en anslutning till Ryssland, som väl inte heller i sina vildaste militära fantasier skulle drömma om denna ö. Även om Ryssland har kvar ett par relativt korta kustområden kring vår Östersjö, Kaliningradområdet och Petersburg-Karelenbiten. Hur ser då bilden ut för övrigt? Jo, vid Östersjön finns faktiskt ett antal länder som tillhör världens starkaste militärallians. Av NATOs 28 medlemmar är 6 Östersjöstater: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark är ju med i denna USA-ledda militära organisation. Två stater i Östersjön, Finland och Sverige, är formellt alliansfria, men de samövar flitigt med NATO i ett slags partnerskap. NATO har ju knappast utmärkt sig för fredliga aktioner. Nu prisar svenska bedömare hur effektiva de så begärliga kryssningsmissilerna var vid angreppen på Irak 2003 och vid interventionen i Libyen 2011. Den sedan dess katastrofala situationen i Irak och i Libyen vill våra opinionsbildare helst glömma. Att efterhand resultatvärdera krig aktar de sig noga för. Amerikanska soldater strömmar nu in i Rysslands grannländer, Polen och Baltikum. Franskt flyg baseras också där. De är långt hemifrån, medan vi tycks glömma att, som det heter, ryska trupper vid den ukrainska gränsen, som det ständigt varnas för, faktiskt ännu, 26 april åtminstone, befinner sig hemma i Ryssland. Alla svenskar över 40 minns säkert de många somrar på 1980-talet och några år framåt, då medierna nästan varje vecka larmade hysteriskt om de sovjetiska ubåtar som påstods vimla i svenska vatten. Nästan allt i Östersjön kunde då med det militärmediala komplexets hjälp tolkas som hotfulla ubåtar, läckande avloppsrör i Hammarbyhamnen, timmerstockar och stenar vid Vaxholm, finländska boxerbåtar vid Töre, undervattensskär vid Hävringe och vilken krusning av vattenytan som helst. Och ljud som påstods komma från kränkande ubåtar visade sig vara minkar, pruttande fiskar eller gamla svenska båtar. Den svenska marinen var, liksom tidningarnas lösnummerförsäljning, de stora vinnarna av dessa lögnaktiga hotbilder. Sjöförsvaret försågs med ytterligare miljarder, så skattebetalarna var precis som nu de stora förlorarna. Ett litet PS till de kritiska. En och annan tycker nu att jag ägnar mig åt någonting de kallar för pro-putinism. Då vill jag erinra om att det var inte ens ett år sedan jag i Radio Tuff med vämjelse, som jag sa, noterade hur Putin eldade massorna med nationalistisk skryt om, som han sa, storheten i vår nation och liknande floskler. Ja, det var krönikan i Radio Tuff, och eftersom det militära stöveltrampandet ekar allt mer också i vår gamla kontinent Europa, så erinnar jag mig den tyske dissidenten Wolf Biermanns visor. Och vi ska höra Lena Granhagen nu framföra en av dem.
Soldat, jag kan mig se, soldat, soldat, ditt ansikte. Soldaten är soldaten lik i livet och som lik. Soldat, soldat, säg vad du gör. Soldat, soldat, så säg varför. Soldat, soldat, i nästa slag. Soldat, finns bara nederlag. Soldat, så ung i världen än. Soldat, soldat, så ung som du. Soldat, det finns ett stup i den, och på dess rand står du.
Vi hörde en visa av den bångstyrige tyske dissidenten Wolf Biermann, och det var Lena Granhagen som framförde den. Och hon var faktiskt med på ett tuffmöte för en cirka 40 år sedan tillsammans med Ulla Lindström. Är det någon som minns henne? Hon var bland annat biståndsminister. Och hon väckte stort uppseende och ådrog sig många elaka påhopp. När hon vid den engelska drottningen Elisabeths besök i Stockholm inte neg för den yngre engelskan utan bugade artigt. Royalisterna stormade och kallade Ulla Lindström för allt möjligt otäckt. Tänk på det att det finns väldigt spännande, intressanta möten som Tuff anordnar. Nästa gång blir det om Bolivia och det är två kännare av detta land, Sofia och Fernando Quiroga, som kommer till Tuff-lokalen Myggdalsvägen 80 och inleder ett möte om Bolivia och om den skola för ursprungsbefolkningen som Tuff nu har börjat stödja. Välkommen alltså tisdag den 13 maj klockan 19. Gemyt och fika och debattglädje ingår. Och om du inte har blivit Tuff-medlem ännu, det är väldigt många som har blivit det, så har du chansen att snabbt bli det genom att sätta in 200 kronor. Och kanske också dessutom 80 kronor för familjemedlem på Tuffs plusgiro 16 01 37-6. Har du presentproblem, ja då finns Tuffs mangogram till för att gratulera. Och tack vare dem så blir det massor av mangoträd i fattiga indiska Dharampurs många byar. En riktigt fin fortsättning på den sköna våren och den annalkande sommaren önskar jag er kära lyssnare, Åke Sandin i Radio Tuff.